Hej igen och välkomna nu till lite kommentarer till den PowerPoint som handlar om kommunikation. Kommunikation och perception. Kommunikation är centralt för projekt. Det hör vi ju i väldigt många sammanhang. När projekt blir fiaskon eller inte lyckas fullt ut så är det ofta som så att just kommunikation eller bristen på sådan är någonting som man lyfter fram som ett avgörande problem. Men vad är då egentligen kommunikation? Det är ju lätt att säga just det här med att vi behöver vara bättre på att kommunicera. Men vad är det egentligen vi behöver vara bättre på? En viktig del i detta, och egentligen en nyckel, är just att kommunikationsbegreppet handlar om interaktion. Kommunikation handlar inte bara om att skicka ut en massa dokument eller att informera om vad som händer. Kommunikation, det handlar just om att det är ett utbyte. Det handlar inte bara om att föra ut ett budskap. Det handlar också om att lyssna lika mycket på andra. Men också att se till att om vi nu vill förmedla ett budskap, att vi lyssnar hur mottagaren har förstått vårt budskap. Har de verkligen förstått det som vi ville säga för någonting? Och det grundläggande här är just att hur man uppfattar någonting påverkas väldigt mycket av vår perception. Alltså hur vi uppfattar och tolkar verkligheten. Och det här är någonting som man måste vara medveten om när man arbetar med ett projekt. Där man ju alltid behöver kommunicera med många olika människor. Och med utgångspunkten förut att vi tittade på att vi har en stor mängd med intressenter. Intressenter av olika typ och karaktär som har helt kanske olika intressen i projektet. Då kommer de här intressenterna givetvis att uppfatta den information som vi sänder ut på väldigt olika sätt. Och om vi tar oss till slide nummer 3 så ger den ett exempel på olika typer av faktorer som påverkar vår perception. Allt ifrån social miljö, föräldrar, uppfostran, kultur till kanske egna erfarenheter men också kanske våran personlighet. Alla de här faktorerna påverkar hur vi lyssnar, vad det är för budskap vi tar in och hur vi tolkar det. Där finns någonting som är beskrivet, jag tror det är Peter Drucker som har från början, Chris Argyris, som från början har formulerat det som man kallar för the ladder of inference. The ladder of inference, det betyder alltså att det är en kedja eller en stege av påverkan och urval kring hur vi tolkar det som vi möter. Och på slide nummer 12 här så ser vi en slags bild av hur det här kan se ut. Vi observerar, om vi tar då längst ner här då på något vis i den här stegen upp mot hjärnan, så har vi det där vi observerar och upplever det som är ska vi säga då kanske en form av mer eller mindre objektiva data. Så vi ser en bild av någonting eller vi hör någonting. Då observerar vi och upplever detta. Och här finns ju faktorer givetvis som påverkar detta. Det kan ju vara saker som att vi hör dåligt. Vilket man ju gör så fort man har fyllt 20 i princip så försämras ju hörseln. Det kan handla om att vi ser dåligt. Vi har begränsad syn eller någonting sådant. Vi kanske inte ser alla bokstäverna. Vi kanske läser för snabbt eller någonting för det, i den stilen. Vi kanske har någon typ av funktionshinder som gör att vi inte kan ta till oss den här datan. Men i alla fall, ur detta så kommer det att ske någon form av urval. Vi väljer ut vilket av den här datan som är intressant överhuvudtaget. Vad är det här som vi vill ta vara på? Och nästa steg är att vi skapar mening med den här datan. Vi försöker se att, den här med, att det här skapar någon form av betydelse. De här slumpmässiga tecknen eller bilderna eller vad det nu är för någonting. Vi vill då skapa en mening i detta. Någon form av betydelse. I nästa steg så gör vi någon form av antaganden utifrån detta. Och det här är då någonting som är kopplat till vår perception, alltså vår bakgrund, vår personlighet, våra erfarenheter. Vi gör någon form av antaganden i detta. Och därefter så drar vi slutsatser och generaliserar. Och det är på den här grunden sen som vi fattar våra beslut, som vi förstår vår omvärld. Och det innebär ju att när vi kommunicerar så gäller det ju att vi förstår att andra människor, den som är mottagare kanske av det budskap vi sänder ut, fungerar på samma sätt. De observerar och upplever också, väljer också ut på något vis vad de tycker är intressant och så vidare. Och har vi olika referensramar, olika perception, så kommer vi ju att kanske dra andra slutsatser av så att säga samma mängd data eller precis samma information som vi har mött. Så hur ska man då försöka hantera detta då? Ja, vi rör oss vidare här nu mot slide nummer 5. Här ser vi också på något vis att det handlar inte bara heller om att datan är så att säga objektiv. Det handlar också om att vi upplever det på olika sätt. Det handlar om visuella, auditiva, alltså att vi hör, kinestetiskt, att känna och så vidare. Så olika mängd information kommer mot, eller olika typer av information kommer mot oss. Vi gör en form av urval, bedömning, meningsskapande och så vidare runt detta. Och det som är väsentligt med detta, det är just det när vi kommer fram till slide 6 här. Att ifrågasätta vilken information finns i grunden. Vad är det egentligen för kärna som vi har i det här budskapet? Och vad är det för någonting som vi tar för givet? Och på vilka grunder? Det finns det mest oanvändbara begreppet som finns, det är sunt förnuft. Sunt förnuft är någonting som är oerhört subjektivt. Vi kan aldrig förutsätta på något vis att sunt förnuft är någonting som är gemensamt. Det är extremt olika mellan olika människor vad som är sunt förnuft. Så därför så handlar det om att istället försöka förstå hur andra resonerar. Människor resonerar väldigt olika. Och en slutsats av detta, det är just att om man vill kommunicera så gäller det att utforma budskapet så att tolkningsutrymmet blir så litet som möjligt. Och det handlar inte om att förutsätta att människor eller mottagaren är dum eller korkad eller någonting sånt där. Utan just bara det att vi tolkar budskap på olika sätt. Försök att skala av så mycket som möjligt. Försök att undvika kanske allt för mycket värdeladdade begrepp som kan vara svåra att så att säga kommunicera. Det gäller att försöka hålla det så nära grundbudskapet som möjligt egentligen. Och sen då givetvis att försöka se att mottagaren har förstått. Kommunicera. Är det här rimligt? Är det här det budskap som jag kommunicerade ut? Och ett sätt där kan ju vara att när man jobbar med kommunikation exempelvis i förhållande till intressenter som samarbetspartners och projektägare, att just använda sig av det här med minnesanteckningar kring vad som har sagts i olika möten, men att man faktiskt verkligen använder dem, läser dem och tolkar, så att vi ser att vi har en gemensam uppfattning om vad som har sagts. Väldigt mycket sker ju som vi inte heller riktigt kan få ner på pränt, va? Och slide 7. Där har vi då lite sådana här siffror som jag inte exakt kan säga var de kommer ifrån. Forskare, det kan ju betyda vem som helst. Men Även om man ska ta de här siffrorna med en nypa salt, så kan man säga att det här är ett budskap vi känner igen från många håll. Att en väldigt stor del av kommunikationen sker via kroppsspråk. Det missar ni ju nu förstås när ni bara hör mig. Å andra sidan, 35%, en tredjedel av kommunikationen, är hur orden sägs. Och så då menar man säga att endast 7% av kommunikationen är vad som egentligen sägs. Det här är ju förstås lite problematiskt. Vad är det som egentligen sägs? Och det här kan nog också vara väldigt olika beroende på vad det är som kommuniceras, i vilken situation också. Men om man för det ett snäpp vidare kan vi säga att det som är viktigt att ha med sig härifrån, det är just medvetenheten om att vi noterar mer än just de ord som någon yttrar. Och att en persons röstläge och kroppsspråk säger mycket om hans och hennes känslor. Och det kan vara viktigt att försöka tänka på. Att kanske träna sig lite grann i det här hur man kommunicerar. Vem kommunicerar man då med i projekt? Ja, man har både intern kommunikation och extern kommunikation givetvis. Den interna kommunikationen som sker inom projektgruppen, den handlar ju om att skapa gemensamma bilder av vad som ska göras. Det handlar om kanske att se till att projektplaner genomförs, att olika saker sker och så vidare. Men också just det viktiga att man säger att det handlar om kommunikation. Det vill säga att det handlar om att se till att alla i projektgruppen har en gemensam förståelse över vad som ska hända. Har verkligen den man kommunicerar med, de andra projektmedlemmarna, hur har man tagit till sig det här det budskapet eller den här informationen? Extern kommunikation, projektägare, finansiärer, partners, målgrupp eller brukare, men också media kan det vara. Och en poäng är ju då förstås att man måste kanske ha ibland olika struktur och innehåll på kommunikationen. Olika aktörer har kanske olika krav beroende på vad de ska ha det till. En finansiär kanske vill ha dels kanske bara en kort uppfattning om vad som händer i projektet, men kanske också någonting formellt som man ska stoppa i ett arkiv i form av en slags projektrapport. Brukarna, de är sällan särskilt intresserade av en projektrapport. De är mer kanske intresserade av hur går det framåt, när kan vi börja jobba med projektet, är det några problem eller vad händer egentligen. Media, de vill kanske ha någonting som fungerar bra, som är slagkraftigt och som väcker uppmärksamhet och så vidare. Så både vad man kommunicerar men också själva strukturen, formen, kan se olika ut beroende på vem man kommunicerar med. Och här är det också viktigt att se just att försöka skapa situationer och möjligheter där det möjliggörs att få någonting tillbaka. Vi har lite frågor runt detta. Om vi kommer på slide nummer 9 så handlar det ju om att tänka efter vem det är som man kommunicerar med. Och vilken roll spelar den här personen i projektet? Och vilken information är egentligen nödvändig? Och det här handlar inte så mycket om att hemlighålla, som det faktum att vi idag är fullständigt överösta av information som vi inte riktigt vet vad vi ska ha till och som i många sammanhang som vi inte behöver. Och har vi för mycket information som vi inte behöver så missar vi också den informationen som vi behöver. Så därför gäller det just det här med att underlätta för mottagaren genom att se till att man får den information som man behöver. Sen är det klart att det är inte självklart heller att man vet vilken information som mottagaren behöver egentligen. Och då kanske det handlar om att göra övrig information lättillgänglig i så fall. En viktig sak i större projekt framförallt är att man sätter upp en kommunikationsplan. Och på slide nummer 10 så har vi lite idéer om hur en sådan kan se ut. Det kan handla om kommunikationskrav, exempelvis om projektrapporter. Vem som ansvarar inom projektet för olika typer av kommunikation. Hur den ska se ut. Format, plattform, kanske hur ofta, frekvens etc. På slide nummer 11 så lyfter vi fram det här vikten av att planera för kommunikation. Att det här är någonting som man behöver tänka och reflektera kring ganska tidigt i projektet, hur man ska arbeta. I ett projekt så behöver man ofta kommunicera direkt när projektet kommer igång för att komma i kontakt med möjliga samarbetspartners, brukare etc. Och vi har en del nyckelbegrepp här, eller nyckeltankar egentligen. Och det handlar om att göra det viktiga, centrala i projektet synligt. Men det handlar också om att fundera på hur man ska synas. Vad är det för, vilka aspekter är det av projektet är det som ska lyftas fram? Det handlar återigen som sagt inte om att dölja, utan just om att kunna få fram de delar av projektet som behöver synas, så att säga. Och för vem är det? Hur ska vi arbeta med personliga möten? Hur ska vi jobba med andra typer av media? Kanske ska vi skapa mötesplatser av olika slag. Fysiska mötesplatser eller virtuella mötesplatser. Vad behöver vi i vårt projekt? Symbolhandlingar kan vara väldigt viktiga. Symbolhandlingar kan handla om att göra en projektuppstart. Det kan handla även om andra saker, att inviga någonting och sådär. Men poängen med de här symbolhandlingarna är att de tydliggör för de som är delaktiga i projektet, intressenterna, att nu händer någonting viktigt av vikt i projektet. Det här är också sånt man kan skriva in i en sån här kommunikationsplan. Projektplanen i sig är också ett viktigt verktyg för kommunikation. I projektplanen så formuleras ju vad man vill göra, hur man vill göra det, för vem etc. Så projektplanen kan ibland vara kanske det allra viktigaste kommunikationsinstrumentet i ett projekt. Här är några exempel på kommunikation och hur det kan se ut i en kommunikationsplan. Det kan handla om månadsrapporter till projektägare och partners. Mötesanteckningar, kanske på en intern webbplats eller på Google Docs eller någonting sådant. Kanske att man vill ha någon slags blogg för allmänheten. Där man, en dagbok kanske, där man kommunicerar vad det är för någonting som händer för tillfället i projektet. Eller större informationssida när man talar om vad som kommer hända framöver. Som det kanske ofta är med större infrastrukturprojekt eller liknande. Kontaktuppgifter kan vara rätt viktigt att ha. Om det är någon som hittar den här webbsidan exempelvis och som kanske har ett intresse i projektet och behöver kommunicera. Pressmeddelanden när det händer viktiga saker. En tanke där kan vara att man kan göra pressmeddelandena gärna så enkla och tydliga att de går att sätta rakt in i tidningen. För en lärdom är lite grann det att tidningar har dåligt med tid, de har dåligt med resurser. De vill helst göra så lite som möjligt. Så får de ett bra pressmeddelande så kan de smälla in det direkt i tidningen. Och då blir de nöjda. Lite hårt sagt, men så är det lite från till. Facebookgrupp kan vara en viktig del i att mobilisera. Har man sett en hel del när det exempelvis handlar om, som vi pratade förut om, entreprenörskap som provokation. Eller i samband med att det är viktiga händelser. Och det handlar ju väldigt mycket om att synliggöra. Marknadsföring. Hur ska vi synliggöra det som händer i projektet? Vad är det för medier vi ska använda för det? Marknadsföring, om man tänker på det i form av reklam, som reklamlappar eller sådant. Då möter man ju bara de personerna. Når man ju bara de personerna som man möter när man står och delar ut reklamlappar. Sätter man i en annons i Sydsvenskan så når man bara de som läser Sydsvenskan. Och så vidare. Så att det gäller att försöka fundera över vem man vill nå med ett synliggörande. Och därefter fundera efter vilken metodik som är lämpligast för detta. Okej. Med det så avslutar vi kommentarerna till PowerPointen om kommunikation.